Ja, det här budskapet då kallar jag för profetiska pusselbitar. Det kommer ni att förstå varför. Andra Petrusbrevet 1:19-21. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den heliga ande har människor talat vad de har fått ifrån Gud. En gång fick jag vara med om en upplevelse där anden liksom tog mig med till en händelse som jag har upplevt i det verkliga livet. Nu gjorde anden detta så levande som om det hände i realtid. Jag stod i en syn bredvid min pappa när jag var liten då. Och han sa, nu ska jag lära dig att lägga ett pussel. Och framför honom på bordet ligger alltså ett pussel med flera tusen bitar. Och jag var ju ganska nybörjare på det här då, så jag fattade ingenting. Då säger pappa så här. Börja med de fyra hörnen. Lägg sedan ramen. Och försök sätta ihop mönster i bilden. Lägg undan de svårare bitarna till sist. Och det brukar ju vara himlen då. Och under den här tiden fick jag ett profetord till mig. Ett bibelord som rättesnöre till tolkningen av de profetiska skrifterna. Psalm 119 från vers 160 till 164 vill jag läsa för er då. Summan av ditt ord är sanning och dina rättfärdiga domslut är eviga, det vill säga andliga då. Förstar förföljer mig utan orsak, men mitt hjärta fruktar jag ditt ord. Jag jublar över ditt tal lik den som vinner stort byte. Jag hatar och avskyr lögnen, men din undervisning älskar jag. Jag prisar dig 7 gånger om dagen för dina rättfärdiga domslut. Stor frid äger de som älskar din undervisning, och ingenting kan få dem på fall. Inga hot alltså, inga förföljelser. Och då är det ju så här då att kärleken, står det, har sin glädje i sanningen i 1 Korintherbrevet 13. Så man blir glad om man hittar en pusselbit som ger en större bild och förståelse över den samtid som vi lever i. Det är ett andligt pussel det här, där varje pusselbit är andens kunskap, men förmågan att kunna sätta ihop det och jämföra det med den tid som vi nu lever i. Då måste vi ha andens visdom. Det står att de visa jungfrurna hade olja i sina lampor och deras lampor brann. Med andra ord, de hade både andens kunskap och andens visdom, och de kunde förstå och jämföra det med den tid som de levde i. I Matteus 25 ser du den liknelsen. Och när Paulus skriver i 1 Thessalonikerbrevet 5 kapitel, det där som handlar om Jesu tillkommelse, då skriver han ifrån vers 19. Släck inte anden, förakta inte profetior, men pröva allt och behåll det goda. Så den församling som har lampan brinnande, det föraktar man inte profetisk tal. Men det gör man tydligen där lamporna har slocknat. Och Jesus tar exakt den här bilden i Lukas 12:35-46. Där säger han till att börja med då. Spänn bältet om livet, det är sanningen då. Och håll era lampor brinnande. Och sen fortsätter han med det då. Då ser vi där ett ledarskap som ger fåren mat i rätt tid. Och ett ledarskap som inte ger fåren mat i rätt tid. Med andra ord, deras lampor slocknar och de föraktar det profetiska ordet. Och de är inte redo för Herrens dag och Jesu tillkommelse. Herrens dag är en kort tidsperiod då Herren dömer jorden genom att styra och gripa in på jorden från själva himlen. Men Jesu tillkommelse är den tidpunkt på Herrens dag då han kommer att ställa sina fötter på Oljeberget, Zakaria 14 och 4. Nu ska vi läsa lite i andra Thessalonierbrevet 2 då. Där har vi både Herrens dag och Herrens ankomst och ett stort avfall nämnt. Så vi läser då. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi samlas hos honom ber vi er bröder och syskon att inte tappa fattningen och bli skrämda vare sig av någon ande eller något ord eller brev som påstås komma från oss som går ut på att Herrens dag skulle ha kommit. Låt ingen bedra er på något sätt, ty först måste avfallet komma, eller upproret, och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Alltså, Herrens dag kommer först, och sen kommer Jesu tillkommelse. Men först, innan allt det här sker, måste det komma ett globalt uppror som samtidigt är ett globalt avfall. Det är samtidigt. Den laglöse måste komma först och han kommer att dra med sig en massa människor som håller med honom och säger att vi ska verkligen rädda den här jorden. Dessa människor och den enhet som nu följer honom kallar Bibeln för de laglösa. Det är alltså alla som inte har sina lampor brinnande, som inte har förmågan att kunna avgöra vilken tid vi lever i genom det profetiska ordet. Det står att dessa inte har gett kärleken till sanningen rum i sina hjärtan. Det ska komma en tid, säger Daniel, profeten Daniel i 12 kapitlet och 10 versen, när det kommer en åtskillnad mellan de som kommer att förstå och de som inte kommer att förstå. De som inte kommer att förstå kommer ju givetvis att följa den laglöses plan med att rädda den här jorden. Och de kommer att säga att det är vårt gemensamma ansvar nu att alla måste hålla ihop för den goda sakens skull. Det står så här då. Många ska bli renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga ska bedriva sin ogudaktighet och ingen ogudaktighet ska kunna förstå det här. Ja, det är för dolt för dem. Men de förståndiga, de visa ska förstå det. Det är de alltså som ser vilken tid vi lever i. Genom det profetiska ordet, det är folket på Sion med andra ord. Jag vill läsa ifrån psalmet då. Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndarens väg eller sitter bland bespottare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Ja, han har kärleken till sanningen med andra ord, va? Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör eller hon gör lyckas väl. Så är det inte med de ogudaktiga. De är som agnarna som vinden för bort. Därför ska de ogudaktiga ej bestå i domen, ej syndarna i de rättfärdigas församling. Ty Herren känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg leder till fördärvet eller till en katastrof, betyder detta då. Och salig, vem är det? Jo, den som Herren har välsignat, som är rättfärdig och frikänd. Han är inympad i Kristus. Och det är den personen som har gett kärleken till sanningen rum, alltså i sitt hjärta. Han är fylld av kärlek. Det är alltså den person vars lampa brinner och som kan genom de profetiska skrifterna förstå den tid vi lever i. Och lägg märke till nu att psalm 1 kommer alltså före psalm 2 som talar om ett globalt uppror på jorden bland folk och jordens konungar. Det är givetvis samma globala uppror som andra Thessalonikerbrevet 2 beskriver som en dom eller som en avskiljning av de laglösa och orättfärdiga. Alltså psalm 1 som vi läste. På den följer psalm 2. Och då ser vi att det är precis det andra Thessalonikerbrevet 2 beskriver. Då läste vi alltså att de laglösa kommer att rensas ut genom en dom som liknas vid kraftiga vindar. Det som kommer att slå sig ner med bespottare är alltså de som kommer att följa den laglöse på en väg som leder till en katastrof. De hamnar alltså på fördärvets berg som är Babylons rike. Det kan du läsa om i Jeremia 51 och 25. Här ser vi alltså ogräset skiljs ut från vetet i ändens tid genom olika händelser som beskrivs som starka vindar vid en tröskplats. Lägg märke till det. Nu ska vi läsa om vad Jesus säger om den här utrensningen då. Ifrån Lukas 3 och 16 står det så här. Johannes svarade dem allesammans. Jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag. Och jag är inte ens värd att knyta upp hans sandalremmar. Det är ju Herren själv som kom efter Johannes då. Han ska döpa er i den helige ande och i eld. Lägg märke till vad som står här nu. Han har sin kastskovel i handen för att noga rensa sin tröskplats och samla in vetet i sin loge. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig släcks. En gång så besökte Elvor och jag en ö på Grekland på semestern. Jag kommer inte ihåg vilken det var. Jag tror det var Naxos i alla fall. Och vi såg en gammal bonde som gjorde precis så här. Han hade en stor hög med säd framför sig. Och han tog en spade och skickade upp allt jättehögt i luften. Och det som hände var att det som var äkta ramlade rakt ner av tyngden. Det var det innehåll. Men det som var för lätt tog vindarna och förde bort. Det här var mycket märkligt att se. Vetet är alltså de rättfärdiga som Gud kommer att leda med sin ande till berget Sion. Och de som väger för lätt kommer vindarna att föra till Babylon. Vi ska snart se lite mer djupare i det här. Vad det handlar om med vindarna och så vidare. Det kommer vi klart att förstå snart. Så när vi nu kommer fram till den tid då domen ska falla och de rättfärdiga har brinnande lampor och ska kunna förstå den tid vi lever i genom det profetiska ordet. Men det kommer ju inte ogräset eller de laglösa att göra, utan de kommer att föras bort av vindarna på tröskplatsen. Ogräset är alltså en bild av det som inte är äkta bland Guds folk. Det ser bara ut så, de har bara ett yttre sken. Det här är alltså producerat av köttet och förebild till detta är Hagar och hennes son Ismael. Lägg märke till vad som står här nu. Det var när Isak avvandes. På hebreiska kan det betyda mognat som Ismael bespottade Isak som var löftessonen. Och ni vet vad det står om ogräset och vetet va? När skördetiden kommer, när skörden har mognat, så ska det alltså bli en separation till slut då mellan det som är äkta och det som inte är äkta. Och det är det Paulus beskriver i Galaterbrevet 4:28. Det började redan här. För det har alltid varit djävulens plan att så in ogräs bland det äkta. Ni bröder är löftets barn liksom Isak. Och som det då var att han som var född efter naturens ordning eller köttet förföljde den som var född i kraft av anden. Så är det också nu, precis så är det i den här tiden. Lägg märke till vad skriften säger sen. Driv ut slavinnan och hennes son. Jaha, det skedde ju vid skördetiden, eller hur sa vi ju? Precis, och det är precis vad som kommer att hända när skörden mognar i den där liknelsen, vet du, ogräsat vetet som Jesus tar sen. Som du kan läsa om i Matteus 13. Med andra ord, ogräset ska inte in i Guds lada tillsammans med vetet. För det är ju Jesus Kristus själv som ska driva ut det oäkta på hans tröskplats. Han ska göra det genom att tillåta starka vindar som driver bort Hagar och Ismael. Med andra ord, det var en profetisk bild det här då. Och i andra test 2 står det ju så här att det var ju de som inte har agapekärleken i sitt hjärta som kommer att dras med i det laglösas uppror. Så vi tittar lite på kärleken då. Jag sa en gång när jag predikade i Kungsbacka sist att jag tror att det är fruktan som kommer att göra att ogräset och vetet skiljs åt från varandra. Och det ska jag bevisa genom att läsa för er fortsättningen då. Vi går till 1 Johannes 4 som ger oss en ännu större bild av vad som kommer att ske i ändens tid. För det är precis vad 1 Johannes talar om. Vi vet att om vi förblir i honom och han i oss, därför att han har gett oss av sin ande. Vi har sett och vittnar om att fadern har sänt sin son som världens frälsare. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. Alltså i Kristus då. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och vi tror på den, för Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. I detta har kärleken nått sitt mål hos oss, att vi är frimodiga på domens dag. Ty sån som han är, sådana är också vi i den här världen. Titta nu, lägg märke till vad som står nu då. Rädsla, fruktan finns alltså inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut fruktan eller rädslan då. För rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Nej, han har inte gett kärleken till sanningen rum med andra ord. Och vi älskar därför att han först har älskat oss. Ja, den här kärleken som står talas om här är agapekärlek, det är en andlig kärlek, den som du bara kan få ifrån Gud själv. Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, då är han en lögnare. Ty den som inte älskar sin bror eller syster som han har sett, han kan omöjligt älska Gud som han inte har sett. Nej, exakt, det var ju en andlig kärlek vi pratade om, va? Och detta är det bud som vi har från honom, att den som älskar Gud också skall älska sin broder. Det kommer alltså bli skillnad på de som är födda på nytt och har Guds kärlek och de som är födda efter köttet då, för de kommer ju att drivas av fruktan. Så Hagar här, slavinnan, det är hon som föder ogräset i Guds församling då. Hagar betyder enligt ett lexikon som jag har här den som är driven av fruktan. Och då tror jag, kära vänner, att Hagar också är en bild av den fallna andevärlden. För i liknelsen om ogräset och vetet som du kan läsa om i Matteus 13 och 39 så ser du där att det var den onda andevärlden som sådde ogräs mitt bland vetet. Det verkar vara hans lilla specialitet att kopiera Guds församling. Och det är det jag tror kallas för laglöshetens hemlighet. Paulus talar ju mycket om det här i Korinthierbreven då. Hur Satan jobbar och så här. Så att driva ut slavinnan Hagar och hennes son är också profetiskt och gäller nu vid ändens tid. Precis när Guds söner ska manifesteras och ärva världen så kommer bespottarna plötsligt att dyka upp som är drivna av fruktan. Petrus kallar dem för de laglösa. Så de är alltså samma sak som ogräset. Du kan läsa om det i andra Petrusbrevet 3 då. Där står det om just det att Herrens dag ska komma och allt det här då. Men nu går vi till Romarbrevet 8 och 14 till 17 ska vi se här. Om Guds ande och leva i fruktan. Ska vi se att det är en andemakt här då. Ty alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt kan leva i fruktan. Där har vi slavinnans lilla specialitet Hagar va? Nej, precis. När ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba fader. För anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi Guds barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Och när du går till Romarbrevet 8 så beskriver ju den att hela skapelsen är underlagd nedbrytande krafter. Och hela den här skapelsens hopp står till Guds barns förlossning. Alltså när vi ärver Jesus Kristus kommer någonting att bryta ut som förvandlar hela den här skapelsen. Och det är strax innan den här förlossningen jag talar om nu som det står att födslovåndan startar. Och det är vid den tiden som ogräset kommer att drivas ut. Bara de som har sina lampor brinnande kommer alltså att förstå det profetiska skeendet som vi befinner oss i. Och när detta sker så befinner man de sig alltså på Sions berg. Och på Sion kommer du att få höra två olika sorters basuner, står det talas om på Sion, som blåses. Och på Sion bor ju de som förstår vad det här handlar om då och de ska få höra en basun här. De blåses av Sions väktare, Joel 2:1. Nu ser de något som liknar, står det. Snabba hästar kommer och det ska drabba hela jorden, står det. Och den andra basunen handlar om att göra sig i ordning. För en stor fest som ska komma. Det kan du läsa om i Joel 2:15, den andra basunen där då. Och det tror jag är rösten som ropar vid midnatt. Brudgummen kommer dra ut för att möta honom. Matteus 25:6. Ogräset är alltså driven av Hagar. Alltså de drivs av fruktan. Och Jesaja säger att de som importerar hästar och vagnar får sin hjälp ifrån Egypten. Det är alltså precis samma sak som att ta in slavinnan Hagar i Guds hus och få barn med henne. Det är den avfallna församlingen i ändens tid. Och det är profeterat om enligt David Wilkerson här då. I Jesaja 30, för det står klart och tydligt i en profetia där. Att skriva det här på en tavla och spara den till ändens tid. Då handlar det alltså om att driva ut ogräset det vi läser om här. I Jesaja 30:15 så läser vi om de här då som tar in hästar. Och drar fram här i vilt här med sina möten och allt vad det är då. Ty så säger Herren, Herren, Israels helige, om ni vänder om och är stilla ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Men de vill inte. De vill inte ens höra på Guds ord. Nej, de säger, nej, på hästar tänker vi fly. därför ska ni också fly. På snabba hästar tänker vi dra i oss av. Lägg märke till vad det står nu. Därför ska också era förföljare vara snabba. Där har du alltså de här hästarna som drar fram, va, på Joel, i Joels bok vi tar upp. Titta vad som kommer att hända med dem. De är livrädda. Tusen skall fly för en enda mans hot. Och för fem mäns hot skall ni alla fly. Tills det som är kvar av er är som en ensam stång på toppen av ett berg. Som en baner på en kulle. Ja, det som händer här alltså är ju hästarna då. Det är alltså det som kommer att förfölja ogräset, läste vi om i Joel 2 och 4. Här ser vi att hästarna och dess ryttare hotar dem och att fruktan för dem driver dem bort. Och då kan man ju undra, vart då? Jo, till ett annat berg som i Bibeln kallas för fördärvets berg eller förbannelsens berg, nämligen Babylon eller Harmageddon, som betyder berget där man huggs i tu. Det jag ser nu i det profetiska ordet är att varenda en av oss kommer att föras till en dal där vi måste bestämma vem vi vill tjäna eller vilket berg vi väljer. Bibeln kallar den här dalen för domens dal eller den dal då du tvingas eller vi tvingas göra ett beslut. Och det är Joel 3:14. Och vad är det för beslut vi måste ta? Jo, att befinna oss på välsignelsens berg eller gå upp och förbannelsens berg. Det finns bara två berg och två riken vi kan tjäna. Det här är alltså en bild på han som har skoveln i sin hand och kastar nu upp skörden i luften. Ogräset som väger alldeles för lätt kommer att drivas bort av vindarna. Det som håller måttet är vetet som faller ner sedan och förs in i hans lada och ärver evigt liv tillsammans med Jesus Kristus. Så uppenbarelseboken innehåller faktiskt både förbannelse och välsignelse för den som läser det. Om vi föraktar det som skrivs, då föraktar vi Herren själv. Och här i uppenbarelseboken står det att hans tjänare ska förstå budskapet. Hans tjänare kommer alltså att samlas på Sions berg. Och de som inte älskar honom och hans ord utan föraktar skriften kommer att rensas ut till Babylon. Och förebilden till det här som står i Uppenbarelseboken 6 när bokrullen öppnas är Zakaria. Där ser du att när bokrullen öppnas så ska allt som är oäkta rensas ut. Zakaria 5:3, alltså hästarna, va. Du får också se en kvinna. Den avfallna andevärlden, med andra ord, i Zakaria 5:7, samma som i predikaren 7:27. Och kvinnan i Babylon, Uppenbarelseboken 7. Kapitel 17 och 18. Det är samma kvinna, den fallna andevärlden. Hela världen kommer att samlas för att bygga ett hus åt henne i Babylon. Zakaria 5:11. De som döms kommer att dras med i detta bygge, med andra ord. Nu ska vi lägga märke till en annan sak, så kommer vi förstå att Gud står bakom både hästar och vindar. Nu säger Zakaria att de fyra hästarna är de fyra vindarna och att det är Gud som sänder ut dem från en dal mellan två berg av koppar. Det är alltså dessa som ska rensa ut ogräset från vetet och de är totalt kontrollerade av Herrens allsmäktiga hand. Det tycker jag är underbart att veta. Det är bra att veta för de som har rent mjöl i påsen, så att säga. Vad står då koppar för i Bibeln? Jo, koppar står för dom. Och då kan det bara finnas två stycken domar så att säga. Den ena domen har Gud fällt över människan en gång. Hon ska döden dö. Och den andra domen får de rättfärdiga uppleva. Det betyder frikännande från dom. Hästarna är alltså vindar som drar ut mellan två berg och koppar, kan du läsa om i Zakaria 6. Och vad är deras uppgift? Jo, det är faktiskt att skilja de rättfärdiga från de förbannade. Tvingar oss att välja berg med andra ord då. Hela Israel skulle dra fram i en dal där de skulle få höra två budskap ljuda från två berg. Och då kan vi läsa om det i 5 Mosebok 11 och 29 då. Och 5 Mosebok 28, 29, 5 Mosebok kapitel 28, 29 och 30 tror jag det också. Där ser du att förbannelsen skulle komma från berget Ebal och välsignelsen från berget Gerizim. Och vad betyder nu välsignelse och förbannelse egentligen då? Och helt kort. Välsignad betyder att bli inympad och fast i ett träd, och det trädet är Jesus Kristus. Förbannad betyder att bli borthuggen från ett träd vars namn är Jesus Kristus. Och det kan du ju se i Johannes 15 och Romarbrevet 11 till exempel då. Där står det att de som upphöjer sig över de andra grenarna riskerar alltså att bli borthuggen. Står det där i Romarbrevet 11. Kapitel 10 och 11. Den som är välsignad av Herren får alltså sina hjärtans ögon öppnade så han kan förstå de profetiska skrifterna och kunna jämföra dem med den tid vi lever i. Och den som är förbannad får sina ögon stängda och förlorar all förmåga att se det profetiska ordet och kan inte jämföra skrifterna med den tid som vi lever i. Precis så är det. Och bara de som har sina lampor brinnande kommer alltså att förstå det profetiska skeendet. Och när detta börjar ske så drar man sig upp på ett berg som heter Sions berg. Och det står det att de som undkommer katastrofen, står det, ska komma till Sions berg. Det ska vara en kvarleva där. Folket på Sion är alltså de välsignade som har förstått budskapet från de två basunerna. De ser snabba hästar komma, basun 1. De förbereder sig för att möta brudgummen, basun 2. Det är dessa som övervinner hela världen av alla kristna som symboliseras av de sju församlingarna. Nu ska jag försöka att blåsa i basunen och profetera vad jag ser när jag tittar på det profetiska ordet. När jag lägger samman summan av det Herren talat mig till mig personligen om. Då kan jag se följande scenario utspela sig i världen. 1. Det måste komma ett globalt hot som skrämmer alla utom de välsignade som är fyllda av anden in i en global agenda som för dem till Babylon. Jesaja 30, va? Detta hotet är alltså ryttarna på hästarna eller vindarna som vi läste. Joel 1, Zakaria 6 och Uppenbarelseboken 6. Men samtidigt så är ryttarna på hästarna de som utlovar säkerhet och hjälp mot samma sak som de skrämmer världen med. Så vi kommer att se världen samlas globalt, både för att skrämmas och för att samla ihop de som är rädda så att säga. Resten vi kan läsa i Uppenbarelseboken tror jag bara är utvecklingen mot den slutliga domen, Herrens dag och Jesu tillkommelse. Bibeln förutspår alltså en global plan som har funnits gömda i okulta sällskap i frimurarorder världen över, men som ska komma fram i ljuset i ändens tid. Bibeln förutspår att den planen ska genomföras genom lögn och manipulation av en hel värld. Och det ser vi ju då i det jag läste nyss i punkt 2 då där. Ryttarna både skrämmer världen och samlar världen på en gång. Och i andra test 2 ser du ju samma sak då. Hästarna är alltså vindarna som ska rensa ut ogräset precis innan de välsignade ska besitta jorden för evigt. Vi ska alltså se de globala ledarna samlas i konferenser. Först om olika faror. Sen ska vi se samma globala ledare komma med svaret på de faror de redan målat upp. Och det är exakt vad vi ser, eller hur? Vi ser en global plan upprättas här på jorden strax före Herrens dag och Jesu tillkommelse. Den har planerats i hemlighet, men nu talar man om den öppet alltså. Andra test 2, psalm 2. När den globala planen upprättas ska det bryta ut en sjukdom, står det, från plats till plats på hela jorden. Då ska vi se världens köpmän bli de mäktigaste ledarna på jorden. Och de ska manipulera fram planen Babylon genom läkemedel eller vaccin då. I varje land, Uppenbarelseboken 18 och 23. Detta kommer att föra med sig att folk reser sig upp mot folk över hela jorden. Och det är det jag tror vi ser nu i varje land. Dessa demonstrationer, och värre kommer det att bli när ekonomin brakar loss, tror jag. Nu finns det två stora plattformar där jordens globala ledare samlas. Ett, FNs klimatmöten har blivit en viktig plats där kungarna på jorden samlas. Två, World Economic Forum har blivit jordens rikaste affärsmäns konferens. Så Bibeln säger alltså att jordens kungar och jordens köpmän ska komma samman i en global plan, hästarna va, för att möta ett globalt hot, hästarna. Nu ska vi se vad prins Charles säger då. Han var 2020 i Davos och då säger han: jordens köpmän måste samlas nu för att agera mot ett globalt hot. Samma man var i World Economic Forum och talade till jordens kungar då. Och också agera mot ett globalt hot. Det märkliga är att han säger att räddningen är att vi behöver en kung eller en ledare som har all militärmakt och all ekonomi tillgänglig för sina syften. Och så behöver vi ett nytt systemskifte då, eller en, ja, reset som de kallar det. Och så pratar han där om pandemin och klimatet och ekonomin. Och vad jag kan se så stämmer ju det här ganska bra med de fyra hästarna, eller fyra vindarna som skulle dra fram över jorden och rensa Herrens loge, eller hur? Och det här är, ja, det är många som är livrädda nu, men det ska inte vi frukta för, utan vi ska fylla oss med gudsfruktan istället. Det prins Charles talar om är ju exakt vad vi beskrev, ett hotar och så lösning va. Och då talar han alltså om en kung som måste komma. Och den kungen tror jag han talar om är alltså den som rider på den här vita hästen bland de fyra ryttarna där då. Och systemet som sätts upp är alltså marxism, röd häst. Svart häst verkar vara ekonomi och hyperinflation, och det kommer ju nu va, eller hur? Grön häst, jag tror en del är islam, älvor tror det klimatet, och där nämns också den här sjukdomen som ska drabba hela jorden. Den är vi ju livrädda för, eller hur? Särskilt då det här vaccinpassen då. Nu får vi höra från olika länder att pandemin klingar ut och restriktionerna lättar. Men globalisterna bakom kommer aldrig att släppa greppet. Den här pandemin har gett dem makt. precis som Bibeln säger att det ska göra. Och den person som prins Charles talade om representerar alltså nästa steg i deras planer. Pandemin kommer troligen att ersättas med två andra globala hot. Ni vet som de redan har haft konferenser om, nämligen ett militärt hot och två ekonomiskt hot. Det är helt bibliskt. Och då har du nu Macron som är ledare då för EU som vill ha en armé. Vi kan se hur det kommer att utveckla sig med honom då. Och det här då, är inte detta exakt vad som börjar bli ett globalt problem nu? Vi har ju det där stora stygga vargen Ryssland då, och så har vi ju Kina också. Och de är ju livrädda för, eller hur? Och så har vi då en hyperinflation heter det, ja. Globalt över hela världen. Och så gäller det ju då Agenda 2030 eller The Great Reset. Och kan ni gissa vad de själva säger? Lyssna nu. Det gäller alltså varje människa på jorden. Vi måste nu ta stora steg för att rädda den här världen. Och det finns inga andra alternativ. Rädda den här världens klimat. Det är ju ganska dåraktigt, för Bibeln säger ju att den här världen kommer att bryta sönder i Romarbrevet 8. Och den här skapelsens hela hopp är Guds barns förvandling när Jesus kommer. Så det här är ju snack om tomhet. Men de försöker i alla fall. Och de kommer att få många med sig. Många kristna har ju redan förändrat sin teologi. Att vi ska rädda den här jorden och så vidare då. Och det är inget fel att ta hand om klimatet, har jag aldrig sagt, eller vi aldrig sagt. Men det här går till överdrift, för att de är livrädda för trycket från hästarna. Och man kommer att till slut hoppa på vilddjuret, vet vi, när ekonomin kommer. Och då läser jag det här systemet som man sätter upp i Uppenbarelseboken 13 från vers 14. Genom det tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder dem, det är dem som bor på jorden. De befaller jordens innebyggare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår av ett svärd men levde. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. Och det tvingar alla små och stora, rika, fattiga, fria och slavar att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket vilddjurets namn eller dess tal. Här gäller det att vara vis, och den som har förstånd han må räkna ut vilddjurets tal. Det är en människas tal, och det talet är 666. Då vet ni att vi måste vara framme vid den tidpunkt som Daniel talade om ska komma, när bara de visa kommer att kunna förstå vad som händer. Daniel 12:10 säger det. Bara de visa som har brinnande lampor kommer alltså att förstå det profetiska ordet och kunna jämföra det med den samtid som vi lever i. Det har aldrig någonsin i världshistorien kunnat vara möjligt att registrera alla jordens invånare förut och införa ett sånt här globalt handelssystem som man nu förbereder genom Agenda 2030 och The Great Reset. Så kom ihåg nu att de här hästarna och dess ryttare kommer att samlas i olika konferenser. Och så kommer man måla upp olika hot. Men samma människor kommer sedan att träda fram med sina globala lösningar på dessa hot som frammanipuleras över hela världen. Det ska ni veta, att det här är stor lögn, står det, som ska komma fram genom jordens köpmän. Men vi vet att bakom allt sammans så står det en ond andemakt. Och detta är alltså laglöshetens hemlighet.